Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Once upon a time, a quality education from an English university was only for the selected few. But now that same standard is available in Poland, thanks to Coventry University Wrocław. Studying a UK degree could open doors to an international career. The application process is easy and tuition costs less. Study a UK degree in Poland and set yourself on the path to success. Check out Coventry University Wrocław, Poland.
Mit Windows 11 und Intel erschaffen Menschen mehr von dem, was sie lieben.
Das Beste an Windows 11 ist der Snap Assist.
Mir ist die schnellere Geschwindigkeit aufgefallen.
Ich finde den Stift am besten.
Mehr über Windows 11 PCs mit der Intel Evo Plattform unter windows.com/näher an allem. Stift separat erhältlich.
Vi är sponsrade av Electrolux Home som erbjuder kvalitetskök från inspiration till installation. Och Electrolux Home finns med oss i varje steg av denna ibland svåra, ofta spännande och faktiskt kreativa resa som det är att fundera ut vilket kök som passar oss bäst i livet. Med Electrolux Home köksguide Hjälp hela vägen så besöker man antingen dem i butik eller så bokar man tid med en köksinredare för inspiration och kostnadsfri rådgivning direkt i sitt egna hem.
Det är ju verkligen hjälpsamt med en sån här tjänst, för det finns så mycket att tänka på när man ska bygga ett kök, och det är ju ändå någonting som man gör för att det är tänkt att kunna stå i väldigt många år, och därför behöver det både vara enkelt att jobba i, hållbart, men också långsiktigt njutbart rent estetiskt. Mm. Vi renoverar ju vårt lantställe just nu, och där är köket i stort behov av kärlek, även om det finns grundelement som en vedspis och vackra fönster. Men i övrigt är köket absolut i behov av att återställas till sin forna glans. Jag tror att vi vill bygga någonting väldigt enkelt och stadigt där. Ett lantligt kök för livet, helt enkelt.
Gud, vad härligt. Ja, och för inspiration för både kök och hur man kan tänka när man står inför en köksrenovering, gå in på electroluxhome.se.
Tack, Electrolux Home.
Hej och välkomna till podcasten Billgren Wood med mig Sofia Wood.
Mm, och med mig Elsa Billgren.
Mm, och Elsa, det här är vår trendspaningspodcast där vi tittar på samtidsfenomen, sånt som intresserar oss. Mycket inredning, konst, kultur, mat. Och så har vi personliga avsnitt också.
Yes.
Och även när de är personliga så tycker vi om att sätta dem i relation till något slags tidevarv, någon typ av trend.
Mm.
Och den här veckans avsnitt är ju ett avsnitt som känns som att det verkligen behöver komma.
Mm.
För att det här året är snart slut och det här decenniumet är snart slut. Mm. Och då tänkte vi att det liksom är ju brukligt någonstans att man summerar saker och ting.
Mm.
Men istället för att summera saker och ting eller vad vi har uppnått eller klarat av, vad man har köpt, vad man gjort för resa, så tänkte vi att vi ska prata om hur vi har mått och summera det istället.
Ja. Välkomna!
Du har ju gått från att vara...
Från färgfilm till sepia.
Och det är så här underligt att ha ett drag hos sig själv som man är medveten om, som man jobbar på, men som man ändå har så himla svårt att bryta.
Mm. Så som jag älskar dem, så vill jag att vi ska ha det.
Mm.
Och det har tagit 10 års arbete.
Mm.
Det är väl en trendspaning i sig kanske,
ja.
Hela det här avsnittet.
Ja.
Att vi pratar om mående,
ja.
Och blickar inåt.
Mm.
Istället för att radda upplevelser som man har gjort väldigt mycket i bloggvärlden i alla fall, som är min bakgrund, då är ju årssummeringar en klassiker. I december börjar summeringarna. Man tittar på vad man har varit, vad man har gjort, hur man har nått sina mål, är det väldigt mycket. Nu har ju mål blivit goals. Och verkligen plockat bort det där sista av känslan och det djupa i vad mål en gång var och blivit goals. Precis. Så då tänker vi att vi kan verkligen skrapa på ytan och dyka lite djupare och blicka inåt, känna efter, tänka efter. Och det känns jätteskönt, tycker jag.
Jag håller verkligen med. Jag tycker att det är väldigt intressant det här just med goals-begreppet. För som med allting som man sätter ett annat språk på, så förlorar man ju lite av nerven i det. Man förlorar den så här emotionella investeringen i vad det är för någonting man säger. Det är skillnad den mellan att säga jag älskar dig och I love you. Det är skillnaden med att säga fuck you eller fuck this eller vad det nu kan vara. Att liksom, vi har inte, för att vi inte har en riktig relation till orden, så har de heller ingen riktig betydelse. Och att vi lever i en så här liten bubbla där man pratar om att saker och ting är goals hela tiden. Saker som sägs som en klackspark. Betyder också någonstans att de där sakerna inte riktigt, vi är inte så djupt investerade i dem. Det är mer något som man skämtar bort.
Det är väldigt typiskt vår tid också att prata om goals, just eftersom det är mycket mer extrovert. Det handlar mer om vad andra tycker att det är. Att andra ser det här som goals. Det här, det är eftersträvansvärt för den generella massan. Inte bara för mig. För mål är ju väldigt individuella. Medan goals är generella. Och att skriva om sina mål på Instagram är inte lika catchy. Och det är inte lika enkelt. Det kanske kräver lite mer tid. Det kanske kräver ett 45 minuters poddavsnitt och rota i det. Och också allt det där som är de emotionella målen. Och också att titta tillbaka på tid som har gått. För jag tycker att det är riktigt svårt att titta tillbaka på ett helt år som man fortfarande är i. Och analysera det där man står. Det finns någon, jag har någon drift inom mig som vill försköna för min egen skull. Jag har jättesvårt att tänka att det här var ett dåligt år där jag mått dåligt. Jag vill skydda mig själv från det. För att det på något sätt adderar depressiva tankar till någonting då som redan är svårt. Och nu när jag på min blogg då, eftersom jag ändå är bloggare, har summerat alla år. Eller nu är jag på 2015. Så det är hälften av det här decenniet som har gått.
Jag har älskat den här serien. Jag har tyckt att den har varit jättefin, superbra verkligen.
Vad kul, vad glad jag blir. Jag tycker att det är mycket lättare att titta tillbaka på år långt bort. Och se på hela året. Om det var ett bra år, om det var ett liksom festligt år. Och det är också mycket lättare att förstå varför året var som det var. Som nu 2015, som jag ändå såg som kanske mitt härligaste år. Det senaste decenniet. Varför var det det? Jo, för att det passade mig perfekt eftersom jag och Pontus hade bestämt oss för någonting. Och vi hade en gemensam dröm och plan och längtan. Och vi tänkte att nu släpper vi på allt innan vi kliver in i att våga drömma om att bilda familj. Och bara är oss och struntar i måsten och konventioner och sådär, och bara går bananas i vårt eget liv, bara han och jag. Och det var ett underbart år, för att vi visste att även om det kanske inte skulle bli lätt att bli med barn, eller vem vet om det någonsin skulle gå, man vet ju ingenting. Så visste vi i alla fall att vi hade varandra där. Och att vi hade en gemensam framtid oavsett hur det skulle gå.
Du hade en trygghet där.
Ja, det var väldigt härligt att ha en... Jag kände verkligen att vi var ett team. Jag har aldrig varit så kär som det året. Men det blir också hormoner när man bestämmer sig för någonting. Men det är också, jag tror, jag vet inte om jag uppskattade det då.
Nej.
Och sen så vet man ju aldrig vad som händer. För mig blev det ju så otroligt dramatiskt allting. Jag hade inte kunnat...
Året efter är ett sånt skifte för dig. Liksom.
Ja, jag hade aldrig kunnat tänka att det var det. Och det är ju det som är grejen med kontrollbehov. Man är jättesvårt att ana vad som komma skall. Man skriver ett förlossningsbrev och tänker, jag vill inte göra det, jag vill göra det. Och sen så föder man i farstun. Att det är väldigt svårt att... och förstå när utmaningar ska komma i livet. Och just därför tycker jag också att det är jättesvårt att analysera ett år man befinner sig, även om vi är på sluttampen. Och kanske ännu svårare att titta på ett helt decennium. Hur känner du om man drar lite generella penseldrag?
Ja, men jag är ganska lik dig i att jag har svårt att när jag är i någonting så har jag väldigt svårt att se det som inte är bra. När Andreas och jag bråkar så glömmer jag alltid under bråket vad vi bråkar om. Alltså jag kan aldrig bråka klart.
Nej.
Det är som att jag får som att min hjärna får narkolepsi plötsligt. Och bara jag kan, det är inte så att jag liksom väljer att gå vidare alltid, men jag glömmer under bråket. Och anledningen till att det är så är för att jag så himla gärna inte vill bråka. Jag vill inte det. Jag har liksom någon skyddsdräkt som jag har klätt mig i mot ilska och sorg och att vara besviken och sådär. Så att, och den liksom, skyddsrustningen driver mig framåt i vissa saker. På vissa sätt är den jättebra. Det är den som gör att jag anstränger mig det där extra för att det ska bli härligt. Det är den som gör att jag köper 10 bullar istället för 2. För det är härligare. Men det är också den som gör att jag har jättesvårt att så här, connecta till dåliga känslor. Och det betyder ju inte att jag inte känner dem.
Nej.
Men jag stoppar in dem i ett litet kuvert.
Man ser dem i dina ögon.
Ah.
Det är som att hela du får en ny färg.
Ah.
Och jag kan tänka mig att jag är likadan.
Ah.
Att det är så otroligt svårt att dölja.
Ja, ah. Helt supertransparent samtidigt. Och till slut så spricker det där kuvertet. Det gör det ju alltid. Man kan inte fylla det hur fullt som helst. Liksom. Men det som är liksom, som jag gör, som är en dålig sida i mig då, det är ju att jag liksom låter saker och ting bara marinera och packas på och packas på och packas på tills det väl brister. Och då när det brister är det inte bara i stunden, utan då är brister det för alla de där andra gångerna som det inte brast innan.
Då blir oproportionerligt stort.
Då blir jag oproportionerligt ledsen, jag blir oproportionerligt besviken, allt sånt där. Det är ju ett väldigt liksom, det är ett jättedåligt drag. Jag försöker verkligen, verkligen jobba på det. Och jag har jobbat på det länge. Och det är så här underligt att ha ett drag hos sig själv som man är medveten om, som man jobbar på, men som man ändå har så himla svårt att bryta. För andra dåliga beteenden som jag har, som jag jobbar på, kommer jag ju någon vart i. Alltså jag kommer ju vidare i mycket. Jag slutar med det där, eller jag, liksom, jag blir bättre på att...
Men skulle det hjälpa om människor runt omkring dig hjälpte dig med det? Så här, bekräftade att man ser att det är något som skaver? Eller vill du verkligen dölja den jobbiga?
Alltså, det ger mig sån ångest.
Du skulle inte klara liksom, situationen då?
Nej, verkligen inte. Andreas är ju verkligen en, så här, en pratare. Han vill ju prata ut.
Gud, underbart ändå, tycker jag.
Han vill prata ut. Jag vill bara gå vidare och titta framåt. Och han är verkligen så här, men jag märker att det är någonting. Nu måste du säga, vi kommer ihåg, vi har pratat om det här, du ska säga. Jag bara, nej, allt är bra.
Men Gud, du är ju som Pontus och jag är som Andreas.
Ja, jag vet. Men jag tror att man behöver den där liksom, balansen i varandra. Men så att det där är ju bara en sida. Men om jag ska så här, titta tillbaka med stora penseldrag på de här, det här liksom, decenniet, så har jag verkligen någonstans här landat i mig själv. Mm. Och när jag tänker tillbaka på den här tiden så tycker jag så himla mycket mer om mig själv nu än vad jag gjorde för 10 år sedan.
Mm.
Utan att jag egentligen har ändrats så himla mycket.
Mm.
Det är en konstig...
Härligt.
Ja, men det är en konstig känsla. Men jag är inte alls... Och det är ju såklart en åldersgrej.
Mm.
Men för mig har det verkligen varit ett liksom aktivt arbete också. Det har inte bara varit att det har liksom... Jag har varje dag blivit lite äldre och lite klokare. Så har det definitivt inte varit.
Mm.
Utan det är liksom... Det ligger terapitimmar bakom den.
Mm.
Och verkligen så här, att utsätta sig för saker som man tycker är jobbiga.
Mm.
Jag har ju varit oerhört blyg på många sätt. I att jag har haft så svårt att släppa in folk. Jag tyckte att det varit så obehagligt att så här, gå på en middag och prata med nya människor. Och har verkligen inte velat... Men jag märker ju, bara om jag tänker på de här liksom 2 åren som du och jag har varit tillsammans som vänner, har ju hänt jättemycket med min blyghet också. Och det har jag fått jättemycket genom dig. Du har ju liksom puttat på mig.
Som en så här mamma.
Ja, nu tar vi ett litet... Ja.
Som min pappa som alltid petade mig i ryggen när jag skulle gå på trapporna.
Det här
när vi skulle
var mer en varm, så. Bestämd hand. En hand, inte ett pet.
Nej.
Och det har ju verkligen ändrat hela mitt liv.
Mm.
På jättemånga sätt. Herregud.
Ja, alltså det händer ju så otroligt mycket på 10 år.
Ja.
Inte bara... Ja, men karriärsmässigt och vilka människor man har i sitt liv mässigt och sådär, utan också emotionellt inombords. För mig har den största förändringen de här 10 åren, om jag verkligen tänker, varit mitt fokusskifte och min frigörelse från min familj, vilket ironiskt sett har lett till att jag umgås mycket mer med min familj.
Det är mer äkta.
Ja, det är äkta. Mm. Och jag kan ibland känna att jag har gjort ett arbete som gynnar så många människor. Framförallt mig då, såklart, eftersom jag har varit den med mest tentakler ute. Och verkligen skadats av att inte kunna visa känslor som jag behöver. Och inte kunna säga, det där gillar inte jag. Eller nu tycker jag vi gör på ett annat sätt. Eller ja, men, ta den platsen och våga... ta lite auktoritet i min vuxenhet. Men det arbetet har varit väldigt smärtsamt och hjälpt till av terapi, men också av att jag själv skaffade en familj och att jag blev sjuk. Så att det är mycket yttre omständigheter som har gjort det, men framförallt är det en inställningsfråga och någonting som jag har jobbat med väldigt mycket inåt. Också att jag har lärt mig att om man är en sån emotionell människa som jag är och verkligen har de här spärrarna som jag har haft, jättesvårt att låtsas. Det måste vara äkta, annars klarar jag det inte. Då kan jag inte gå emot det. Jag kan liksom inte tvinga mig själv att vara en enklare människa.
Nej.
För det kommer inte bli bra. Utan jag har mjukt och sakta och över de här 10 åren gjort det här. Och nu får vi skörda frukten allesammans. Och självklart så är det ju saker som att till exempel min pappa har en ny fru. Och att mamma har haft möjlighet att fokusera mycket mer på sig själv. Det är ju som att alla stjärnor är aligned.
Allt har stått rätt, liksom.
Så... hade det varit på ett annat sätt så hade det ju självklart, så som livet och ödet är, varit på ett helt annat sätt. Men efter de här förutsättningarna så har det här arbetet fått ta lång tid. Och det, jag känner att jag måste prata om det, för att det hade tröstat mig så otroligt mycket. Där i början när jag kände mig så dum, konstig och barnslig. Jag har alltid fått höra att jag är väldigt liksom barnslig och klok. vilket är förvirrande. Men det kanske hör ihop, att man har sin, den här ursprungssidan nära.
Mm, precis.
Jag är liksom alltid i kontakt med mitt inre, min inre känsla.
Rousseau, Emile-barnet, som bara får vara fritt på ängen och vara nära sin, liksom, nära sitt naturliga beteende.
Och det har verkligen hjälpt att jag får göra sånt i min takt. Mm. För jag är en väldigt effektiv, snabb människa. Jag är osentimental. Det är så här, okej, då avslutar vi det här kapitlet och börjar det här kapitlet. Inga problem.
Mm.
Men när det kommer till de här ursakerna, så väldigt emotionell, och det är så viktigt att det ligger rätt.
Mm.
Och då kan jag vara väldigt lojal.
Mm.
Jag känner att det är därför jag efter 10 år lever i ett lyckligt äktenskap.
Mm.
Att jag verkligen har investerat i det känslomässigt.
Mm.
Och samma med min större familj. Mm. Att jag ville att det skulle bli så som jag älskar dem, så vill jag att vi ska ha det.
Mm.
Och det har tagit 10 års arbete.
Mm.
Inifrån liksom. Och nu är det, alltså, så, det är en sån lättnad.
Mm.
Att bara kunna ringa vem som helst, när som helst.
Mm. Se har det någon inte varit på, så?
Absolut inte.
Nej.
Du, jag har varit rädd på vilka gator jag ska gå på.
Mm.
Att kunna gå fritt. Det blir ju som en fobi till slut. Mm. När man, och också när man känner att man måste gå emot sin inre känsla.
Mm.
Så att du ska göra det här. För så bör det vara i relation eller i familjekonstellation. Du är ju ett barn, de är vuxna och så här, sådana saker. Men man bara har den här känslan så otroligt starkt inom sig att det är någonting som inte är rätt. Och det måste göras på rätt sätt, i rätt ordning.
Mm.
Det måste finnas en grundrespekt och kärlek och acceptans som man sen kan bygga relationer på.
Mm.
Men jag är ju uppvuxen mitt i en karriärssvep på något sätt.
Mm.
Och som en väldigt emotionell person som kanske inte har kunnat vara det och bli lyssnad på i den.
Inte fått liksom den platsen riktigt. Eller?
Nej, för att det kan lätt blandas ihop med andra sidor jag har som inte är lika skärmiga.
Mm.
Som är lite roffigare och tar plats och så. Så att ha ett stort känslomässigt bekräftelsebehov och ett stort konstnärligt bekräftelsebehov, man ska säga extrovert, det kan lätt förvirras med varandra, men jag tror inte att det behöver, för jag känner ju att ju mer jag blir bekräftad i min känsla och min person,
desto mer kan du ge.
Mindre behöver jag vara extrovert.
Precis, och då kan du liksom få vara.
Mit Windows 11 und Intel erschaffen Menschen mehr von dem, was sie lieben.
Das Beste an Windows 11 ist der Snap Assist.
Mir ist die schnellere Geschwindigkeit aufgefallen.
Ich finde den Stift am besten.
Mehr über Windows 11 PCs mit der Intel Evo Plattform unter windows.com/näheranallen. Stift separat erhältlich.
Once upon a time, a quality education from an English university was only for the selected few. But now that same standard is available in Poland, thanks to Coventry University Wrocław. Studying a UK degree could open doors to an international career. The application process is easy and tuition costs less. Study a UK degree in Poland and set yourself on the path to success. Check out Coventry University Wrocław, Poland.
Sofia, nu har vi återigen ett samarbete med Brämhults fika. Och det är ju alltså smoothies med det där lilla extra som är en hel fika i sig själv.
Mm.
Redan i höstas så berättade vi om smakerna kardemumma. Jag är ju besatt av kardemumma. Älskar ju kardemumma.
Mm, det är så gott.
Ja, det finns gott. Och kakao. Och nu har vi en ny spännande smak att välja på. Nämligen kaffe.
Precis. Det här är ju en ganska matig smoothie med äpple. Äpple, banan, kokosmjölk, kaffe och citron helt utan tillsatt socker. Det är perfekt för oss i Sverige som älskar vårt kaffe till fikat. Jag tycker att det är så himla trevligt och fräscht att ställa fram smoothies till fikastunden. Och det är ju precis den där lilla energipåfyllnaden som man behöver. Elsa, är du en förmiddagsfikare eller behöver du din boost på eftermiddagen?
Jo, men du vet, jag tränar ju ofta på morgonen. Mm. Så därför är Brämhults fika perfekt on the go mellan träningen och min ateljé. ateljé.
Mm, perfekt. Ja, så missa nu inte Brämhults nya fika smoothie med smaken kaffe som finns i en butik nära dig.
Tack Brämhults fika. Vi är superglada över vårt samarbete med favoriten Mutti och deras urgoda tomater. Mm. Och just nu pågår ju Muttis Tomato Challenge och den vill uppmuntra oss att vara mer kreativa med Muttis tomater på burk. Och för att vara med i utmaningen så kan man lägga upp bilder eller recept där man använt Muttis tomater på burk i rätter som kanske annars är mer vanliga med färska tomater. Alltså rätter med tomater som är goda året runt helt enkelt. Och då kan man hashtagga bilden med Mutti Tomato Challenge eller så florerar man bara runt där inne bland all inspiration.
Precis, Muttis tomatprodukter, de är ju sådär goda för att det är solmogna tomater som skördas mitt under den italienska sommaren. Och så konserveras de inom 24 timmar från att de har plockats för smakens skull. Jag använder ju de här tomaterna nästan dagligen i någon form och tycker verkligen att de är fenomenala. Det är så himla goda tomatprodukter. Man kvalitetstestar faktiskt tomaterna fler än 600 000 gånger om året. Och de som inte lever upp till den här höga standarden, de pureras och omvandlas till biobränsle som säljs till de lokala bönderna för en liten symbolisk summa. Det tyckte jag var så himla fint att veta.
Mm, verkligen.
Mm, så missa helt enkelt inte Muttis produkter ute i affärerna och glöm heller inte att kolla in hashtag Muttis.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Och välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Det är Tomato Challenge, både för att delta och för att hitta inspiration.
Tack Mutti!
En sak som man tänker väldigt tydligt på med dig, om jag tänker om de här 10 åren, det är ju hur du... Det är klart att alla går igenom, liksom, man går igenom stilförändringar och så.
Mm.
Men du har ju bytt skepnad.
Mm.
Du har ju gått från att vara...
Från färgfilm till sepia.
Nej, men jag tänker snarare från att vara liksom nästan en karaktär.
Mm.
En skådespelerska.
Mm.
På liksom... På bloggen och så. Och det har ju såklart jättemycket med liksom hela mediets mognad också.
Mm.
Men du var ju någonstans här en fantasifigur nästan. Mm. Med det här liksom technicolor-håret och klänningar i 1000 lager och liksom allt sånt där.
Mm.
Till att idag vara en väldigt naken, onaken människa.
Verkligen.
Som känns väldigt så här, trygg och bekväm.
Mm.
Och väldigt mycket inte en skådespelerska. Mm. Även om jag som känner dig vet att det finns många sidor som du inte delar publikt också. Och det är ju bra. Det är för att annars blir man ju helt liksom söndervattnad.
Mm.
Du har ju liksom ganska hög integritet faktiskt.
Har jag?
Ja, det har du. Det finns ju mycket som inte liksom... Som inte existerar på blogg. Men det ska bli väldigt intressant om det inte kommer fram med äkta bildgräns.
Och vad är det för något då?
Nej, men andra sidor bara. Liksom. Ja. Så andra sidor hos en själv. De är jättehärliga allihopa.
Mm.
Men kanske sånt som du inte vill att någon ska peta på.
Nej.
Sånt som känns. Liksom.
Nej, men jag gråter i varje avsnitt, Sofia. Ja. Men det trodde jag alla visste att jag var en... Jag tänker ju att folk tror om mig att jag är en... jobbig jävel.
Nej,
som bölar och vill ha all strålkastarljus och är som en liten trotsig 4-åring. Nej, jag vet. De här toddlers and tiaras.
Nej, vet du vad, jag tycker inte om hur du så här klankar ner på dig själv.
Man får så mycket sura kommentarer i mitt jobb dagligen.
Mm.
Som vill trycka lycka till en och mm. att man ska inte tro att man är någon. Och så här, jag tror inte att jag är någon, nej. Mestadels av tiden. Sen kan man få ett litet pepprus mm. då och då. Och då har man inte det där skyddet. Nej. Och det är då det attackeras. Det då det och då bara, så är man, åh nej, okej, backa.
Det är som hästen springer rakt in i ett elstängsel.
Exakt så.
Det är just det, jag kunde springa på den här
summa ängen. Summa av mina, av mitt liv.
Ja, nej, så tycker jag, nej. Alltså jag tror att det verkligen är positivt. Mm. Men, och jag tänker att den här utvecklingen är ju jätteintressant. Mm. För det är någonting som verkligen, verkligen har skett i dig. Och det han, för mig, så tänker jag att det handlar om en trygghet.
Det har det.
Sån enormt stor skillnad. För när jag, även om den där bloggen för 10 år sedan var jätterolig att läsa, så var det ju inte alls samma typ av substans i den.
Nej.
Jag tror inte den påverkade folk på riktigt på samma sätt som den gör idag.
Nej. Men det handlar ju, som du säger, om trygghet, men också om autenticitet såklart. Mm. Och det är ju för att om jag ska titta på de här 10 åren så har jag ju gått från ett liv i alla de aspekterna som har varit viktiga för mig. Det vill säga enbart de emotionella som rör min familj. Mm. Det är det enda jag någonsin har brytt mig om sen jag var liten. Mm. Alltså verkligen.
Mm.
För att det är det enda som inte har fått plats.
Mm.
Det har varit fantastiska karriärer och otroliga hem och allt det där. Men var är
kärnan?
Vad är den där lilla högen av kroppar som slingrar sig samman i en familj?
Mm.
Den har ju inte funnits så mycket. Och då är det det jag har strävat efter.
Mm.
Och ju mer jag har närmat mig det, både min lilla familj och min stora familj, desto mer har jag kunnat ta av mig min rustning.
Mm. Precis, för då, och det handlar ju om att man vet att det finns någon där på riktigt. Att, det liksom, att man vågar hoppas för att man känner trygghet i att man inte kommer bli besviken.
Mm. Och sen är det ju också hur det här årtiondet har blivit, tycker jag, är stort. När jag började där 20, och så när jag började på Äntligen Hemma, det var så uppskattat av folk att jag hade röda läppar och knallrött hår och vippiga klänningar, för folk var så tråkiga, tyckte man. Och jag hade paljetter och målade om rum, och det var första gången man hade sett någon som var så extrovert och pepp och glad och energi, och det tackar vi för. Och då, det var så mycket upp. Jag fick så mycket positiv feedback av mitt tydliga uttryck.
Mm.
Så att jag kunde inte, för folk, det här har jag sagt förut, folk gick fram till mig när jag inte hade rött läppstift och sa, varför har du inte rött läppstift på dig? Som att det var en del av mitt ansikte.
Mm.
Och så är ju inte tiden nu.
Nej.
Det är ju, det är ju en mycket mer naturlig och avskalad och nära tid vi är i. Den typen av program finns ju inte ens längre.
Nej, jag tror att det handlar så mycket om vad som har hänt med konsumtionssamhället. Mm. De här, bara de senaste 2 åren egentligen. Liksom. Mm. Hela den paniken som så många känner, den har ändrat vårt sätt att konsumera varandra på också.
Mm.
Vi har inte det där intresset för det som är pålagt på samma sätt. Samtidigt så finns det jättemånga som, alltså man tänker på så här influencers och herregud, det finns ju fortfarande liksom hur många tjejer som helst med 100,000-tals miljoner liksom följare som bara reser jorden runt och poserar i bikini underdelar. Så att det finns ju det också. Men det har ju verkligen utvecklat små subkulturer också. Det är ju fina med sociala medier, tycker jag. Att man kan hitta sin egna tribe.
Mm.
Att man måste inte, bara för att man håller på med Instagram, att man tycker att Instagram är roligt, så måste man inte följa solnedgångar i Barbados och senaste samarbetsbikinikollektionen.
Och det är så mysigt när man lägger upp en bild på sitt senaste loppisfilm att man vet vilka 10 som kommer skriva först. Wow, grymt jobbat. En sån här
Yay.
Muskel-emoji.
Exakt. Och det är att man hittar sin lilla tribe. Mm. Och tribe liksom är ju en av de sakerna som är en av de största förändringarna under det här decenniet också. Mm. Hur tänker du liksom framåt?
Framåt?
Mm.
Alltså,
är du mycket framåt?
Både ja och nej.
Mm.
Jag var mycket framåt förut.
Mm.
Men jag har ju fått en sån smäll av att jag blev sjuk och rädd. Och förälder.
Mm.
Att man tvingas vara i nuet.
Mm.
För att man vet inte hur framåt ser ut.
Nej.
Och jag har också insett att jag lätt försvinner in i saker. Och du brukar säga att det du gillar mest med mig är att jag är manisk.
Mm.
Och jag kan verkligen bli manisk.
Ah.
Så låter jag mig själv tänka på någonting för mycket.
Ah.
Så blir det verklighet i mitt huvud.
Ah.
Och jag, om det är någonting som jag har lärt mig det här decenniet. Men framförallt det här året.
Ah.
För vi måste ju också prata om det här året. Ah. Det är ju att jag är inte lyckligare om jag har alla de där sakerna som jag tror gör mig lyckligare.
Nej.
Och det är den största klyschan in the world.
Mm.
Men det är också sant. Och jag känner det så tydligt. Eftersom jag blev av med så mycket som jag trodde att jag skulle göra mig lycklig. Har insett att det är så himla mycket i huvudet.
Mm.
Vilket suger för att det är... Det blir så... Alltså, de kan kasta vilken skit som helst på en.
Mm.
Och så bara klarar man det.
Mm.
Och kan bli lycklig ändå.
Mm.
Vad är det för hemskt? Nej, men vad betyder det? Vad ska man göra med den informationen?
Mm.
Och sen så är ju det ur ett privilegierat synsätt. Alltså jag har ju som sagt parallellt med att jag har varit med om jättemycket jobbiga saker fått min största önskan uppfylld, vilket är att ha min familj nära.
Mm.
Och de två resorna har liksom kulminerat nu och går vidare och blir någon form av normalitet.
Mm.
Och då känns det som att jag har allt jag behöver och jag är så nöjd med det.
Mm.
Så att titta framåt gör mig bara rädd. För att när det är bra, då händer någonting dåligt.
Mm.
Och det är skitläskigt att tänka på... Alltså du vet, igår så sa de när jag hämtade in förskolan, då bara, han satte lite i halsen på lunchen. Alltså du vet, katastroftankarna då. Och jag bara, oh, det är mitt enda barn. Då ska jag säga till henne så här.
Mm.
Då ska jag ha dina barn, för jag kan inte få några barn. Alltså hjärnan går igång på ett otroligt sätt.
Mm.
Att jag känner att så här, shit, jag vågar inte ens... Jag vågar inte sväva ut en centimeter från där jag är.
Nej.
För att det kan bara bli sämre.
Mm.
Alltså så här... Det kan ju inte bli bättre än så här.
Nej, men vet du vad? Det där är ju hela föräldraskapets så här stora kärna. Det är ju att insatsen, alltså när man har fått det.
Mm.
Man kan, alltså det går inte att tänka sig att förlora det.
Nej.
Men för att insatsen är så hög som den är emotionellt är ju också det som är nyckeln till att det känns så bra som det gör.
Mm.
Och man måste ju bara hitta ett sätt att balansera i den där liksom lyckan och rädslan att förlora det.
Mm.
Men ja, det är ju så. När barnen är sjuka eller när det händer en olycka eller när man hör om folk runt omkring en som går igenom sjukdomar som är, kan liksom vända på allt.
Mm.
Det svajar ju. Mm. Det är då det liksom susar i benen på en av rädsla.
Ja, och då kan man inte tänka framåt. För jag har ganska mycket såna där känslor, känner jag. Att jag... Du vet, mitt liv har blivit så stort i tanken.
Mm. Mm.
Att små... Och jag har allt som jag någonsin har kunnat drömma om.
Mm.
Så jag kan liksom inte tillåta mig själv att tänka på någonting mer.
Nej.
Och det blir så banalt och bara, ja, och nästa år då ska vi ha, eller jag kan inte ens komma på.
Nej.
Vad skulle det vara? Då ska vi ha hund typ. Jaha.
Mm.
Alltså jag vill bara vara i det här.
Mm.
Och sen jobb, ja, men att det ska fortsätta vara här. Alltså det vore ju, tänk vad en till säsong av Äkta Billgren skulle kunna göra med en. Alltså med tanke på vad det här har gjort med oss.
Ja, verkligen. Ja. Men du, hur ska du summera det här året då?
Oh, om gud, vi ska gå in i det. Det har blivit ett år av att, men ett läkande år som har gjort mig starkare och snällare mot mig själv. Och väldigt, jag fokuserar ganska lite på karriärsmässiga drag. Och det kanske är för att det som är det stora karriärsmässigt som har hänt det här året är ju tv-programmet. Och det har handlat så mycket om oss som personer. Och
därför det har varit så lite jobb.
Ja, jag har inte behövt prestera så mycket det här året. Vilket har varit jätteskönt för mig. För det har jag kunnat blicka inåt. Så det har varit väldigt lyxigt år det här året. Lyxigt för mig. Som ett år av terapi utan terapi. Bara härligt. Faktiskt.
Vad spännande.
Ja, och sen så är man ju såklart osäker och orolig på tusen saker. Och det är alltid svårt i den här branschen. För man utvärderar sig själv. Och så här, hur ska jag bli bättre? Hur ska jag kunna fortsätta jobba med det här? I en bransch som svajar. Är jag intressant? Tillför jag någonting? Alla sådana tankar. Men det blir ju så när man inte ägnar hela sina dagar och hela sitt liv åt att prestera. Då kan en person med prestationsångest som jag verkligen känna så här, behövs jag? Ett egoår på ett bra sätt.
Ett pausår. Lite.
Faktiskt.
Stor utveckling också.
Men ja, paus, verkligen.
Kanske rent så här, lite orken för själen.
Du då, Sofia, om du summerar det här året. ett pangår för dig.
Ja, ett stort år tror jag. Att man måste väl ändå säga att det här året har varit. Det har ju varit väldigt mycket ett jobbår. Och ett familjeår. Och det har varit allt. Boken är ju min största prestation under det här året. Att den skrevs klart. Jag skickade in manus i mars. Så att jag jobbade ju med den hela innan dess, alltså liksom innan det också. Vi plåtade allting i februari. Det var ju du var ju med under den perioden. Det var ju otroligt liksom. Det var en jättearbetspuckel att komma över.
Men du lös genom, alltså dina ögon glittrade ju.
Så det här var ju någonting var inte du så älskade. Att jag liksom piskade mig själv som en träd.
Det var inget uppdrag, det var ju passion.
Ja, det var ju 100% passion. Och känslan av att klara av att göra den samtidigt som jag var föräldraledig och hade Selma med mig, på mig, genom hela, är ju en känsla som är jättestärkande och vet att man klarar av sådana saker också. Och att den släpptes och att den har gått bra, att folk tycker om den. Det är ju jätte... Alltså det har ju varit en otrolig självförtroende boost i det.
Vad har det gjort med dig som person?
Jag tror att det har gjort mig mycket lugnare. Jag har ju vi pratar om det här med ångest och sådär ibland. Och jag har ju inte oftast inte en skenande ångest som gör att jag inte får saker och ting gjorda.
Men du får inte panikångestattacker.
Du får inte panikångestattacker. Min ångest är mer en ångest som ligger som en så här basnot i mig.
En liten piska inifrån.
Ja, en litet, så här, en ett litet vibrerande golv som jag står på. Som hela tiden är. Och därför kan jag inte riktigt... Så här, jag är så dålig på att stanna upp och vara stilla och vara själv och vara bara i stund, alltså du vet, bara vara och känna inåt, för då känner jag, då hör jag den där basnoten. Så därför måste jag hålla mig igång. Det finns så här engelska sägningen, idle hands are the devil's playground. Att så här, om man inte gör någonting så händer dåliga saker.
Jag tror jag vet vad du behöver.
Vadå?
Återhämtning.
Ja, tror du det?
För att också kunna njuta.
Ja, för den den är inte jag. Den har jag inte riktigt kommit till.
När vi var i Dalarna, Och de började prata om det här Fäbohuset.
Ah.
Där man kan åka till. Och det är ingen mobiltäckning. Och det finns ingen vatten, ingen toa, ingenting. Finns en öppen eld.
Ja, en öppen eld.
Det här är det härligaste jag någonsin hört i hela mitt liv.
Verkligen.
Att man kanske måste höra det där vibrerande golvet.
Ja.
För att inse att det finns.
Ja.
Och att det inte behöver vara där.
Nej.
För jag har jag har ändå haft mycket ångest i mina dagar. Jag har ingen ångest just nu.
Mm.
Just för att jag har ägnat så mycket tid åt återhämtning, tror jag.
Mm.
Och just vara lite själv.
Mm.
Och ta det lite lugnt. Och inte bara varje ledig minut. Bara, då klämmer vi in 3 blogginlägg i den här stunden. För att jag ska, när kommer nästa kvart?
Mm.
Jag tror att det är nästa steg.
Mm.
Men jag vet ju hur det är. Det är ju svårt att stanna upp. Jag har inte gjort upp 10 år. Så.
Nej, precis. Mm. Och jag tänker att så här, jag är fortfarande också... för mig har ju en jättestor förändring såklart varit att bli frilans.
Mm.
Att driva ett eget bolag.
Mm.
Från att ha varit en person som har värderat sig så oerhört mycket i andras, specifikt min chefs ögon.
Ja.
Till att inte ha en chef.
Nej.
Inte ha någon som säger att jag gör någonting bra.
Nej.
Eller,
fast nu säger ju väl alla ändå att du gör någonting bra.
Ja, jo. Men det, jag kan inte ta till... Alltså det är så här, vet, man bara... Ja, men den kan sluta sälja imorgon, vem vet.
Ja.
Det är ju mitt svar hela tiden. Och jag bara, jag hatar att det svarar så.
Men jag förstår det, för att vad är alternativet egentligen?
Ja,
det är ju
precis.
En människa man inte riktigt... vill Nej. Eller kan vara.
Nej.
Men det viktigaste är att man kan hitta lugnet till sig själv och njuta och känna sig stolt
Precis.
Ändå.
Ja.
Fastän man säger något konstigt i svar.
Ja. Så det har ju varit en sån otrolig skillnad att inte ha den här personen över mig som jag hela tiden vill plisa. Nu vill jag plisa mig själv.
Mm.
Och det är i alla fall mer produktivt.
Mm.
För då blir det ju mer sant och äkta. Så det känns jätte... Det känns otroligt.
Vet du vad jag tycker vi ska göra?
Vadå?
Du och jag ska äta en underbar lunch nästa vecka.
Mm.
Dricka sjuka mängder vin mitt på dagen. Bara släppa på det.
Ja.
Och njuta och fira oss själva och det här året och de här 10 åren. Så att vi rena och glada kan kliva in i nästa år. För att jag tror att det är bara då man lyckas hitta de där sakerna inom en som blir vad nästa år blir.
Mm.
De små sproutsen, vad heter det?
Skotten.
Ja, de där små skotten som kommer i början på ett år och som sen får blomma ut.
Jag tror, alltså... Nästa år så vet jag att det händer saker som är så spännande. Så att det känns så... Jag tror att vi har... Jag tror 2020-talet. Tänk, det är då vi ska bli 40.
Oh my God.
Vi ska bli riktiga kvinnor.
Det är otroligt. Nej, men jag tror också på nästa år. För jag känner att jag har... Nu har jag jobbat jättemycket det här året. Men jag känner ändå att det varit ett vilår. För jag har tagit hand om gammalt groll. Jag har löst upp knutar som har suttit så hårt i så många år.
Mm.
Så nu känner jag att jag är redo och öppen för nya saker.
Ja. Det är jag också faktiskt.
Mm.
Gud vad spännande.
Verkligen.
Hör av er på Bill Greenwood.
Ja.
Och jag fattar att man inte kan skriva en kommentar som är motsvarande ett 40 minuters poddavsnitt och berätta om sitt decennium.
Men man kan ju försöka.
Ja, precis. Men det är så intressant att höra om folks livsberättelser. När man liksom, vad händer här? Förstår, det här är liksom 10-talet. Det här kommer vi kunna se tillbaka på och summera på samma sätt som man säger så här. 20-talet var så här, 60-talet var så här. Alltså man glömmer lite bort att vi också lever i den tiden. 2010-talet, det var så här. Hur kommer vi att summera det? Hur kommer vi summera stilen? Hur kommer vi summera liksom zeitgeisten, den är ju den som är så intressant. Det är därför det är intressant att ens ha den här podden, tycker jag.
Verkligen.
Där analysera tiden vi är i. Varför är det så här? Mm. Hur kommer det ändras?
Ja, dela gärna med er om era egna tankar och funderingar kring det här.
Ja.
Så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Och på fredag med ett litet petit.
Ja, så roligt att ni tycker om dem så mycket. Det var väldigt roligt att spela in för oss också.
Verkligen. Mm. Okej.
Okay. Hej då.
Hej då.
Elsa, den här veckan har vi ett av våra personliga favoritmärken som sponsor i podden, nämligen Swedish Stockings.
Åh, gud, de är så bra. Älskar.
Vi använder ju båda de här strumpbyxorna som görs av återvunnen nylon i en utsläppsfri produktion. Mm. Faktiskt så är Swedish Stockings världens första miljövänliga strumpbyxvarumärke.
Mm.
Det fina med Swedish Stockings, det är ju både att de är hållbara, men också att det är riktiga kvalitetsstrumpbyxor. Mm. Och det kan jag intyga eftersom båda mina döttrar faktiskt också har de här. Och håller de för ett barns användning, vilket de gör, ja, då ska de förhoppningsvis klara en vuxens med.
Alltså jag är ju en trogen strumpbyxetjej. Jag älskar Swedish Stockings och använder dem dagligen. Jag brukar också önska mig fler Swedish Stockings strumpbyxor i julklapp och födelsedagspresent som alla som följer mig säkert har koll på.
Mm.
Men, och jag ser ju mig själv lite som en konnässör inom området. Och jag har också kommit på ett gäng aspekter som jag tycker är så här superviktiga när det gäller strumpbyxor. Och Swedish Stockings tickar varje box.
Mm-hmm. Vilka är de här kriterierna då?
Det är 3 stycken. 1 är hållbarhet. Strumpbyxor måste tåla att man är nere på golvet och leker. Livets slitage helt enkelt. Och Swedish Stockings strumpbyxor gör det. Och de är ju dessutom hållbara på fler sätt.
Mm.
2 är utseende. Jag vill ju känna mig som en vuxen kvinna när jag har strumpbyxor. Och jag älskar till exempel Swedish Stockings ribbade som är så fina. Och deras, det här är så fett, krämvita strumpbyxor som jag brukar ha i ballerinaskor. Det är så himla, himla fint när man har svart kjol till exempel.
Mm,
väldigt fint. Klassiskt och sådär. Mm. Och de rejäla svarta, de brukar jag ha på vintern med bara ett par ullstrumpor i boots. Så håller jag mig varm hela säsongen. 3 punkten är passform. Och Swedish Stockings strumpbyxor är höga i midjan, rullar inte ner och sitter så skönt på kroppen. Och det tycker jag man är värd.
Mm, jag håller helt med dig om alla de där kritikerna. Nu kan du få 20% på alla ordinarie priser med koden BILLGREENWOOD20 i ett ord på swedishstockings.se. Missa inte att använda det här erbjudandet. Det kommer jag nämligen själv göra.
Mm, jag också. Tack Swedish Stockings!
Once upon a time, a quality education from an English university was only for the selected few. But now that same standard is available in Poland, thanks to Coventry University Wrocław. Studying a UK degree could open doors to an international career. The application process is easy and tuition costs less. Study a UK degree in Poland and set yourself on the path to success. Check out Coventry University Wrocław, Poland.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Och men så vid på väg till dig. För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkade ljuga om att du också hade en. Och att den var så himla bra. Att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag. Nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek. Så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig. Och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.